Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg. Sådär, hej och välkomna tillbaka till Partnerpodden. Idag utan Adam, men däremot med min gamla vän och kollega och favoritformgivare Jesper Wahlström som är Creative Director på True North. Hej Jesper!
Hallå, hallå, hallå! Kul att vara med och kul att vara här.
Ja, men detsamma. Vi har ju, vi har ju hittat på allt möjligt de senaste 20-någonting åren.
Många år är det.
Många giffar har vi gjort. Eller ja, du har gjort snarare till mig.
Ja, många giffar har det blivit. Jag vill inte räkna på hur många år det är vi har jobbat ihop, men det
Nej,
är många.
Men så här, för de som också varit med länge. Jesper och jag har jobbat så länge sedan, så att skulle man ha en typsatt rubrik, då gjorde man den som en GIF. Inte som stylad text med CSS. Nej. Så det, ja, det säger väl en del.
Ja. Det är nästan som man inte tror internet fanns då, men det fanns väl. Men det har hänt mycket sedan dess.
Det har hänt väldigt mycket sedan dess. Både i kod och formgivning. Och sitter du någonsin i liksom, om du är webbdesigner då, använder du Photoshop fortfarande?
Ja, det gör jag ju. I och med att jag är så gammal i gamet i det där. Men liksom formgivning ändå i det där, så blir det ju XD, Adobe XD för liksom wireframes. Och sen så är ju många av CMS:en så pass bra idag. Figma är bra. Ja, men så att mycket av, när man väl har blueprintsen klara för sig så, och strukturen, så kan man nästan göra formgivningen direkt i CMS:et faktiskt.
Mm. Och sen så det känns som att Photoshop har varit så fokuserat på liksom pixlar. Det ska vara 72 pixlar liksom. Mm. Men webbdesign senaste, vad det nu är. Ja, men sen telefonen kom egentligen. Ja. Har ju varit väldigt fokuserad på att det ska vara responsivt och kunna funka oavsett bredd.
Ja, jag tänkte precis säga det. När webbsidorna blev responsiva och man började med mobile first som tankesätt för sin webbsida, då försvann Photoshop lite grann utifrån bilden där, för det var ju väldigt statiskt. Man bestämde ju, när vi började, då gjorde man ju för 640 pixlars bredd, och hade man en stor skärm så var det 800 pixlars bredd.
Precis. Så att det var nästan mobile first.
Det var det.
Allting var areal, 8 punkter för att få plats med lite grann.
Ja. Man skulle ha den där stora trinitronskärmen, bara vända på den sådär, så hade det varit
exakt
rätt.
Precis. Men du, vi sågs ju när vår gemensamma vän fyllde 50 för ett tag sedan, och så började vi såklart prata om AI. Det känns som att prata om AI, det är det nya, prata om bostadslån och elpriser. Ja. Nu pratar vi om AI istället så fort vi ses.
Ja. Utifrån Ja, det är sant.
Men, och då pratar vi ju liksom lite grann om hur AI tar över vissa delar av jobb. Mm. Och någonting som många har varit ganska oroliga för senaste tiden, det är ju så här hur AI ska typ döda all form av konstnärligt skapande och fotografi och så vidare. Mm. Men det känns som att den där diskussionen har vi haft ett par gånger de senaste 100 åren.
Ja.
Hur tänker du kring det där?
Nej, men det är väl utvecklingen i det, och sen så finns det väl vissa då kanske, eller kanske man är som naturligt att man är lite rädd för utveckling om man inte har full koll på det. Men om man tittar på fotografiet när det kom, så var det ju säkert så att de som fotade började fota porträtt. Det var inte riktigt ett porträtt, det skulle målas ett porträtt till exempel i den delen. Och då blev ju att fotografera ett porträtt ett fusk, kan man väl tycka då, i den delen. Men det är ingen som skulle se porträttfoto idag som inget annat än en konstform i sin del. Och sen så har ju utvecklingen i fotot också gått markant liksom i olika skiften. Och jag skulle vilja säga liksom de första fotografierna som man ändå fotade med en analog kamera, men när du framkallade det i framkallningsrummet, så var det en form av retusch i den delen också, utifrån att belysa eller mörka ner eller beskära eller så vidare. Så det var ju en form av efterbehandling på bilden även då när det var analogt. Och sen så har allting blivit så mycket lättare med tiden.
Mm.
Och skiftet med digitalt foto till analog foto, så var det väl också en del som tyckte att det var fusk i den delen, i och med att man kunde helt plötsligt bearbeta bilden på ett annat sätt för att kanske framställa en viss känsla eller en viss del man vill ha. Och den delen tycker jag är ju en del av den konstnärliga processen också, att få fram en bild och få fram en känsla.
Ja, jag håller med. Det känns som att mycket det som skiljer, oavsett om vi pratar om en duktig konstnär, fotograf, framkallare, photoshoppare eller nu prompt engineer, det är att kunna ha den här bilden i huvudet och att oavsett vilket verktyg man använder faktiskt kunna förmedla idén till någonting som andra kan se. Och den biten upptäcker man ju ganska snabbt. Om man tittar på Midjourney till exempel, när man bara ser ett flöde där alla genererar bilder. Jag tycker man upptäcker ganska snabbt att bara för att verktyget är fantastiskt på att generera bilder så betyder inte det att jag kan generera en lika bra bild som till exempel du kan, även fast det nu bara är att skriva en prompt. Så att uppenbarligen så är det ju, kreativiteten är ju uppenbarligen någonting mer än att bara trycka på lite knappar i verktyget.
Ja, och man måste se det som en, jag tycker ju AI är ju fantastiskt, liksom så här utifrån att se det som ett verktyg och en hjälpmedel i den kreativa processen framåt. Mm. För det finns ju en aspekt alltid i det där med att få en input någonstans ifrån. Och om du och jag skulle bara låsa in oss här nu i den här podden och utan någon form av kreativ input utifrån, så tar vi ju bara med oss så mycket kunskap in i det här som vi har just nu. Mm. Och det där är så viktigt för att liksom komma på nya idéer eller andra delar, att få just den här inputen utifrån. Och där kan jag tycka att med AI och kunna ställa rätt frågor eller kunna bolla en idé skapar då de här nya idéerna då som man kreerar utifrån. Och den är ju likställd egentligen all input. Det kan vara en promenad eller det kan vara en resa till en annan stad eller det kan vara en dialog med OpenAI. Allt är ju input i det där. Och sen så formar ju du, har ju du en vision av vad du vill skapa, och därifrån börjar ju den kreativa processen. Så där tycker jag ju liksom AI är ju ett fantastiskt hjälpmedel för liksom research och moodboards, få den här kanske lite slumpmässiga inputen utifrån som gör det där oväntade, som gör att du kommer på en ny tanke som du kanske inte hade gjort innan. Mm. Och, men sen så är det ju upp till dig att göra någonting av det. Och där, jag tror ju liksom, och där är ju det här som du var inne på med bildseende och komposition och få fram en bra bild och en vision av vad du ska ha den till. Det lagret måste du ju själv lägga på.
Mm. Ja, och det har jag ju upptäckt, att jag har ändå fotat ganska mycket, men jag upptäckte ju ganska snabbt även med AI att det handlar inte bara om, eller så här, det är ganska svårt att beskriva en bild och få den att se ut så som man tänkte den. Inte så som man sa att den skulle bli, utan som man hade hoppats på att den skulle bli. Och det är egentligen samma sak, det märker man med att generera text också. Att man, det är svårt att beskriva någonting på något sätt.
Ja.
Det är mycket som är, man tar för givet i huvudet.
Ja. Och det där är ju en lärdom. Nu har vi ju jobbat med AI i några år och det har ändå liksom blivit bättre också. Men just det där att ställa rätt fråga för att få rätt svar. Men det gäller ju i alla sammanhang.
Exakt.
Och om du ska lära dig någonting så måste du också kunna formulera frågan till vad du vill få för input. Mm. Vi är ganska vana vid att liksom så här slentrian googla saker. Att vi liksom bara skriver någonting och så får vi liksom 30 svar på den där Google-sökningen. Och sen så får vi sitta där och börja sålla i det där. Och liksom, hälften var inte relevanta och 10% var relevant i den där delen. Men ju bättre du sätter sökningen, för där finns ju också parametrar för att söka bättre. Men jag tror att vi är ganska dåliga på det överlag. Men det blir ju än viktigt när du ska då fråga då AI:n i vilken då program du än använder för att få ett relevant svar. För här får du ju ofta ett svar. Och då gäller det liksom att ta ställning till om det är bra eller inte.
Precis. Ja, och vi, alltså, om man jobbat i reklam- eller webbranschen eller egentligen vilken konsultbransch som helst, så vet vi också att det är svårt för kunder att också beskriva vad de vill ha. Så det känns som att en del av vårt jobb har ju på något sätt varit att tolka deras output, inte från, utifrån vad de säger, utan från försöka förstå vad de egentligen menade. Och där är ju AI ju, börjar ju bli mer och mer förlåtande, men den är ju mera bokstavlig i att om, okej, men du sa det här, men då är det nog det du menade, för att du är ju ändå kingen här liksom. Men så är det ju inte alltid.
Inte alltid
i så. Verkligheten.
Nej, och det är ju liksom en precis, och vi är ju inte där än riktigt. När jag kommer till datorn och fäller upp datorlocket, så får jag en prompt åt mitt håll som säger vad jag ska göra.
Nej.
Där är vi ju inte riktigt. Och, men det kommer ju säkert ett steg liksom, där AI också blir bättre på att tolka de promptar man gör. Och där kan jag tycka att liksom, den är ju mer och mer förlåtande i liksom, både om du skriver fel eller stavar fel, den är ganska bra på att sätta det i ett sammanhang. Men när det väl kommer till det där som du sa, att du har en specifik vision över hur du vill att den här bilden ska se ut eller den här texten ska vara, då är det nog så att liksom, så här, mycket av den där sista handpåläggningen, den där delen, det måste du göra själv utifrån din egen expertis och hur duktig du är på just inom det området. Men återigen, just den här, vilket jag tycker liksom, så här, i och med att man jobbar med kreativitet och liksom komma på nya idéer, det är inte alltid så lätt. Och man kan ju tycka att man har idétorka i alla lägen, kan jag tänka mig. Du kan vara musiker och du ska skriva en låt, men du känner liksom att du har någon form av låsning i det. Och nu finns det ju fantastiska verktyg säkert inom musikdelen också, vilket inte är min genre, men att man du får input i det där som du kanske aldrig hade tänkt på, och det leder dig i sin tur då till en lösning.
Ja, exakt. Och jag tyckte det var intressant också tidigare, för det har jag också tänkt på, att något som är ganska spännande med AI när det gäller kreativitet, det är att den är inte så låst vid hur vi alltid brukar göra. Den kan ju, den skiter ju fullständigt i om den gör någonting som är ganska absurt, men det i sig kan bli ganska kul och öppna upp för nya idéer.
Och just det där brainstormandet liksom, som man jobbar med liksom, i team i det där. Att ha AI också som en, se det mer som en, liksom en teamspelare i ditt liksom, kreativa brainstormingmöte. För då blir det just det där. Om vi sitter här och brainstormar om en ny app vi ska göra, så säger kanske du någonting och så säger jag någonting. Och vi bara säger de mer knasiga sakerna som vi kan komma på. Och sen sammantaget av det här så får vi, lägger vi ihop den där saken med det du sa, och sen så blir det någonting nytt i det där.
Ja, och ibland kan det ju vara att någon säger de här absurda sakerna. Det är inte det som blir den slutgiltiga produkten. Men det kan ändå vara det som liksom så här släppte lös någonting, och så backar man tillbaka lite och skruvar lite på det, och så var det det som blev någonting bra. Och alltså där har man ju kollegor som är extra bra på att vara absurda, som gör ju saker som att det blir roligare att jobba.
Ja. Men kreativiteten också i liksom så här med AI som hjälpmedel där, så är det ju, jag tror det gäller inom alla delar liksom så här, men även liksom så här, man kan tänka sig kodning är väldigt liksom så här 1 och 0 liksom så här, väldigt strikt, men det gäller ju att vara väldigt kreativ i det också säkert, eller hitta någonting som en infallsvinkel som man inte trodde på, eller man kan felsöka en kod mycket snabbare med AI, och då kan du lägga tid på att utveckla den istället.
Ja, verkligen. Och där är ju faktiskt, AI har ju blivit mycket bra där på att så här, just som jag ber den om att göra någonting, och sen så lägger den till saker och säger, men du borde nog vilja göra så här, för det har jag sett många andra göra, vilket är ju så här, ofta ganska korrekt, någonting som man hade kommit på när man hade kört någonting och någon annan hade upptäckt att ja, just det, man kan det där är ganska vanligt att någon gör det, tänkte jag inte på från början. Så det är alltid den där iterationen, och den iterationen går snabbare tycker jag med AI.
En sak som jag använder med AI som inte är alltid lika, den är inte så vass i alla delar i det där, men det blir väldigt roliga svar ibland på, det är att man har gjort någonting eller man har förmedlat någonting, så ber man AI analysera bilden, vad AI ser i bilden. Och där kan det bli väldigt rationellt ibland, och man själv lägger in emotionella känslor i en bild utifrån erfarenhet eller tankar i det där. Och där ser man också skillnaden på AI:s sätt att se bilden. Det blir väldigt rationellt, men det skapar också ett lager till kreativ input i det också. Så från två delar. Mm.
Ja, och kanske också att man får en inblick i hur andra kanske kommer uppfatta det här. Mm. Så man inte har kvar den här bilden av det var det här jag ville få ut, men det var inte nödvändigtvis det som kom ut.
Nej, precis.
Att man faktiskt, det där ytterligare ögonen kan hjälpa till att sätta fingret på att det är det här jag ser, men ja. Var det verkligen det du menade?
Och förbättra det liksom så här. Och det, sen så är det ju viss del i AI just nu som gör, som jag kan tänka mig liksom så här med kod, att den söker igenom saker bättre. Liksom viss bildretusch idag kan jag tycka liksom att förlänga saker som är repetitiva, det gör ju AI bra mycket snabbare än vad man gjorde själv. Och sen så kanske man behöver lägga en liten handpåläggning på det där, men att inte ägna liksom 2 timmar till att förlänga en himmel 150 pixlar, utan man kan lägga tiden på att utveckla andra saker.
Ja, men hur menar du då? Om du förlänger en himmel, är det typ om du har tagit en bild i en proportion och så behöver du den plötsligt i en annan, och istället för att beskära ner bilden så kan du faktiskt förstora bilden.
Precis.
Och där, eller utöka bilden blir det väl snarare i det här fallet.
Ja, och där har ju AI kan jag tycka utvecklas jättemycket när det kommer till foto. Dels att skala upp bilder, för det har ju alltid varit ett problem annars. Ja. När man har en bild och sen så... Det var kanske ett större problem förut, men nu har ju kamerorna blivit så stor, så bra, och även mobiltelefonbilderna är ju fantastisk upplösning, men ändå om man ska upp en bild i format så har det alltid varit ett litet problem förut. Det går ju alltid att förminska det, men svårt att förstora den. Men just det där att man jobbar med responsive och du har tagit en liggande bild och du vill ha den stående för mobilen i ett 4-5 format till exempel, och du vill ha lite till i himlen till exempel, eller någon del som är väldigt, inte enkel ska jag säga, men himmel är bra jämförelse. Det, klonverktyget gör det ofta, förut man satt i Photoshop då och klonade det, så såg man ändå att det var en repetition av det man försökte förlänga. Mm. Men nu är AI väldigt duktig på att förstå och förlänga, och sen så kan man jobba med helheten för att få ett bättre slutresultat. Och där behöver man inte vara lika rädd idag riktigt, att man inte har tagit liggande eller stående kanske på det sättet.
Nej. Är det här grejer som är inbyggt i Photoshop nu, eller är det, hoppar du mellan olika verktyg för att få till det här?
Adobe har ju sin inbyggda AI, Firefly, som är ju, har blivit bättre i den delen faktiskt. Och där du också kan skriva lite önskemål på vad du vill retuschera eller vill ta bort. Och jag skulle säga liksom så här att man pratar om det nu som en ny sak, men jag skulle vilja säga att jag vet inte när Content Aware släpptes för ifyllnadsdelar, men det är ju en form av AI och den har ju funnits länge.
Mm.
Att kunna liksom redigera bort en någonting eller någon del i ett hörn eller någonting som ett störande moment, så ifyllnadsverktyget då med Content Aware, den har ju funnits länge och det är en form av AI som hjälper dig i den delen.
Ja, för den behöver gissa vad som borde vara där utifrån vad den ser på sina. Och då pratar vi inte bara om att här är en blå pixel, så det borde vara en blå pixel, utan att det borde vara något...
Det ser om det är gräs, eller gräs till exempel.
Ja, och hur gräs borde se ut över tid. Liksom.
Ja, och då kanske den ser det mönstret och ser ett sammanhang i det och lär sig på det och sen så fyller i det mönstret.
Ja.
Eller den tar bort en person i bak i bilden som liksom blir ett störande moment i någon del, och då kan den läsa hur omgivningen ser ut och fyller i det som då den här personen i bakgrunden skymmer då.
Ja, precis. Det var ju mycket sånt som jag tyckte var så otroligt imponerande med när OpenAI visade den här Sora-videogeneratorn.
Mm. Mm.
Att den hade faktiskt, den förstod när en person gick bakom någonting, hur det borde se ut när den kommer ut på andra sidan. Liksom. Mm. De här, förstå att nu är den borta. Eller lite som en bebis som man leker titt ut med på något sätt, som tycker att det är skitspännande, så bara, oh shit, det kom tillbaka igen. Lite, så det känns som att vi är lite där med AI på något sätt, att så här, ja just det, den kunde räkna ut att nu försvann någonting i 3 sekunder, men den borde komma ut där borta snart.
Ja.
Utifrån vilken riktning den gick in liksom.
Ja. Nej, det är otroligt imponerande. Och där var det ju, jag vet inte vad jag såg det, om du såg på TikTok eller om det var på YouTube, men de gjorde en jämförelse där med vad just AI och video. Det var väl Will Smith som åt spaghetti, jag vet inte, har du sett den?
Ja. Ja.
Och det såg ju väldigt komiskt ut. Och vad är det, ett år sedan? Lite drygt, ja, kanske någonting mer. Och sen titta vad vi är idag. Så är det ju, har det ju gått extremt fort på videofronten.
Men den videon med Will Smith, jag har inte riktigt fattat. Är det Will Smith som är rolig och har faktiskt spelat in sig själv när han äter spaghetti ett år senare? Eller är det AI som har gjort en ny Will Smith äter spaghetti-video?
Jag vet inte. Jag tror faktiskt det är en promptad del där de har skrivit in vad det är. Eller om det är en bild som de har gjort till video. Jag är osäker där. Men man ser ju på liksom kvaliteten på outputen i det här. Att,
ja, den är oerhörd skillnad. Mm.
Det får bli en utmaning till någon som lyssnar på det här att göra en ny Will Smith äter spaghetti. Får man jämföra.
Ja, det skulle annars vara ganska roligt om det faktiskt Will Smith gjorde en riktig old school video där han äter spaghetti på det sättet som den här crazy AI-videon liksom.
Ja. Men där har ju verkligen, och nu de senaste exemplen som man såg just från Sora, det är ju, ja, det är riktigt, det är fantastiskt och kul, ja, tycker jag liksom också att det liksom kommit så långt på den delen.
Verkligen.
Men du måste fortfarande ha visionen av vad du vill åstadkomma med det. Och syftet med det och kreativiteten runt det och skapandet. Så att det är,
ja, det blir precis, det blir ju som vanligt filmskapande. Men så här, du behöver en story, du behöver bestämma dig för vilken miljö ska det vara, hur ser den här miljön ut, hur ska de här personerna röra sig, hur ska jag komponera den här bilden.
Ja.
Det blir ju mycket lika fast man uttrycker det på ett annat sätt på något sätt.
Mm. Ja, precis. Och du kommer kanske snabbare till att kunna också sälja in en idé, tror jag. Liksom så här, för där har vi ju, ja, vi har ju jobbat båda och haft många kundmöten. Och just ibland det här med att övertyga kunden i en vision. Det är ju någonting som, ja, det är ju en stor del av mitt jobb i den delen. Att kunna liksom visa på en vision framåt för hur det kan bli av någonting som man då ska skapa eller fotografera eller filma eller dokumentera. Och allt det jobbet för att kunna skapa det materialet har ju AI, tycker jag, verkligen revolutionerat och hjälpt till i den processen. Och sen så kunna komma då till ett beslut om liksom vilken väg man ska ta och kunna testa sig fram på ett sätt som man inte kunde förut.
Nej.
Och där kan jag tänka mig liksom så här storyboard och just om vi då är filmskapande där, att snabbare in på kunna göra då ett storyboard för att testa en idé eller en handling innan då man lägger ner, ja, massor med pengar på att bygga upp en scen och se hur det här är, så kommer man att kunna ta hjälp av det.
Undrar hur lång tid det kommer ta innan man säger att man tar ett vanligt så här skissad storyboard och så ger man den alla de bildrutorna, ja, och låter den fylla i, så här, kan du göra en animerad film av mina ritade rutor. Mm. Den bara så här fyller i, lite med så här context aware fast för bildframes liksom.
Ja. Men jag tycker det finns ju idag liksom så här, man kan ju skissa liksom wireframes på ett papper, fotografera och få upp det liksom, ja, hyfsat bra. Och sätta ihop logiska liksom flöden i det där, det tror jag också kommer att AI kommer att hjälpa till ännu mer med det i framåt här.
Ja, alltså, du har ju suttit lagt hur mycket tid som helst innan, alltså bara för att så här, pitcha in jobbet innan man ens vet att man får betalt för det. Att få lägga mindre tid på det, bara, men övertyga kunden om att det här är min idé, så här skulle det kunna se ut. Vi kommer göra det mer liksom, finlir och mer anpassat och bättre över tid sen om vi får jobbet. Men det här är vår vision, det här är vår idé.
Mm.
Och slippa lägga 40 timmar bara på att veta om man får jobbet eller inte.
Jaha, ja. Men, absolut. Och mycket av liksom, förut så var det ju liksom panor som vi skrev ut. Precis. På och liksom, la upp. Sen så jobbar man mer och mer i Keynote och PowerPoint i de delarna. Och de verktygen också blir bättre och smartare.
Mm.
Och nu kan du ju få en PowerPoint gjord av en mötesanteckning så kan den lägga upp den här strukturen och du kan lägga tid istället då på justera och hitta en bra ordning och ett bra dramaturgiskt flöde i det så som du vill presentera för kunden. Mm. Så att där finns det också, se det som ett hjälpmedel och inte ett hot att den tar jobb ifrån dig, utan du kommer lägga mer tid på rätt saker, jag är helt övertygad om.
Mm. Finns det några omgivning eller några områden där du faktiskt ser att här kommer AI ta ett jobb? Jag tänker någonting så här, en bild på någon som ler och håller i en kaffekopp till exempel. Kommer någon vilja betala för sådana bilder någonsin igen?
Är det någon som gör det idag?
Jag vet inte, det känns som att alla de här iStockphoto och alla de här... Ja. Har inte Adobe någon betalplan för stockfoto?
Jo, ja, men det är det ju. Det använder vi mycket också som liksom så här, i liksom skissande och moodboard och försöka hitta delarna i det. Men jag tror att AI har blivit jätteduktig, tycker jag, på röst just. Och så här, som vi brukar kalla för slask voice-over. Har man gjort en film eller man ska ha en voiceover till den här filmen och liksom så här, man vill testa en voiceover, man vill testa om man ska ha en manlig eller kvinnlig eller en ung person eller någon med en speciell brytning eller och där har vi jobbat idag med några sådana liksom AI voiceover där det hör inte skillnaden på det riktigt idag.
Nej.
Sen så är det ju alltid liksom så här att sitta i en studio med en duktig röst som, där du kan regissera och betona olika saker är ju fortfarande oslagbart att kunna göra snabba variationer av det där och du får en tyngd i det. Men just det här innan och försöka liksom komma fram till vad du ska ha, där har ju AI gjort ett jättejobb. Och Storytel lanserade väl bara nu för några veckor sedan, var det Stefan Sauk som alternativ uppläsare för några olika böcker, ja, fast han inte är uppläsaren då, utan det är ju en AI Stefan Sauk som läser in de här alternativa delarna då. Men det var en intervju med honom, han sa att han kommer ju inte sluta läsa in böcker för den delen, men här är ju en ytterligare feature att kunna få honom att vara uppläsare för någon bok då som han vill ha.
Ja, exakt. Ja, och där man tänker så här, om en bok är 17 timmar lång, han kan ju omöjligt läsa in en bok själv på mindre än 17 timmar. Förmodligen så har det tagit 100 timmar för han måste få göra om saker då och då, för så blir det ju när man ska läsa liksom. Mm. Mm. Och bara kunna faktiskt duplicera sig själv för fler böcker som kanske aldrig någonsin hade blivit inlästa på ett bra sätt annars. Mm. Sen så kanske såklart vissa böcker vill man ha verkligen honom för att han kommer kunna förstå storyn och artikulera på ett helt annat sätt än vad en AI tror jag kan göra ett tag till.
Mm.
Men att kunna faktiskt välja, och jag skulle älska om jag kunde byta röst på vissa böcker, för att ibland när jag lyssnar på böcker så är det som att den här storyn är bra, men jag står fan inte ut med uppläsaren. Jag kan kunna byta då.
Ja. Varannan
det
mening.
Det
är
magiskt. Ja, men
du kanske får, då får du kanske få AI, du kanske får olika karaktärer med olika röster. Det kan ju bli som en radioteater.
Ja, men faktiskt.
I den delen.
Men bara att kunna byta ut en uppläsare ibland, det tyckte var fantastiskt. Ibland så har det varit några böcker som jag säger, jag klarar inte av att lyssna klart på den här för att jag uppläser den för sopig. Men bara kunna byta röst, men jag testar den där istället, Det hade ju varit det hade lyssnat mer på böcker, tror jag.
Ja, kanske. Men jag tror liksom så annars, så tror jag liksom så här fotomässigt sett, så det kommer säkert att finnas liksom bibliotek helt skapade av AI. Och det finns ju idag liksom modellagenturer med AI-genererade personer, och några som är superstora har jättemycket Instagram followers fast det är en ren AI-person och som blir en influencer fast inte finns på riktigt. Så vi är ju där redan i den delen, och där tror jag väl det också kommer att bara öka.
Det lär väl vara så. Och då kommer jag in på så här, ja, men det är inte på riktigt. Men frågan är något av det på riktigt? Alltså är en influencer som är skitsnygg på Instagram och visar upp sina bästa matbilder.
Mm.
Okej, du är en verklig person, men är det på riktigt eller är det ett skådespel? Och gör den i så fall någon skillnad om det där skådespelet är handritat eller AI-genererat eller filmat?
Ja, jag vet faktiskt inte. Och jag tror inte liksom så här att det är... det är ju en del av underhållning och vad du köper in i storyn och vad du själv får ut av det i slutändan. Och jag kan ju tycka liksom så här en fantastisk bild, och när man ser olika Instagram-konton jag följer med olika fotografer, så är det ju verkligen så att man ser ju att den här delen är ju väldigt retuscherad, eller den här är skapad med något hjälpmedel, men i slutändan så är det ändå bilden i sig som är konstverket och det som jag själv tar till mig som någonting som betyder något för mig. Och där är det ju konstnärens del i det som är vision, som har förmedlat någonting. Och, och då kan inte, för mig spelar det inte så stor roll liksom, så här, vilket verktyg den är, utan det är slutresultatet det viktigaste. Mm. Sen kan jag tro i andra hand där så är det ju viktigt beroende på vad det är för bild du vill förmedla. Det som är farligt i den här delen är ju när du kommer in i journalistik eller du ska förmedla en händelse eller någonting som verkligen som har hänt. Där är det ju otroligt problematiskt med AI och det som blir fejkade nyheter och både bilder och annat, som kan vara extremt farligt då om man då tror att det är en verklig del i det.
Så jag tycker även där så är det som att, ja visst, det är någon som har varit på plats och tagit ett kort, men en händelse kan ju se oerhört olika ut bara man vänder kameran 90 grader.
Så är det.
Så att det är ju fortfarande vad fotografen eller vad journalisten eller vad mediet vill få dig att känna som styr, snarare än att det var det här som nödvändigtvis faktiskt hände och var hela sanningen.
Ja.
Så har fenomenet verkligen ändrats, eller har vi bara hittat ett sätt där vi kan skala upp det?
Ja, antingen skala upp det, tror jag. Liksom så här, man har något att skilja på i den delen, liksom så här, att utifrån rädslan kanske att det kommer att ta över någonting. Men jag tror mer att leva med det, för jag tror ju inte att det kommer att sluta utvecklas. Så är det ju inte. Nej. Utan det kommer ju att finnas där på ett eller annat sätt. Och sen så gäller det att anpassa sin roll och sin liksom vardag lite grann till det nya då, eller det fenomenet som är och som också har funnits ett tag till. Det har funnits länge. Så att det är ju att anpassa situationen, och det kommer ju att skapa också säkert saker som inte du och jag kommer på just nu, arbetstillfällen utifrån som vi inte kan förutspå idag, men helt nya arbetstillfällen i den delen.
Ja, det är ju också en del man ser i historien, att ja, visst, vissa jobb försvinner ju såklart av ny teknologi.
Ja.
Men överlag så känns det som att det har skapat fler än vad det har tagit bort.
Ja.
Men om man ska säga så här, jag tror att i din bransch så finns det ganska många formgivare som är lite oroliga för de här verktygen och lite motsträviga. Och i min programmeringsbransch är jag faktiskt lite förvånad över att det är så många som inte vill ha AI-hjälp när man programmerar. Jag hade lite trott att programmerare var liksom så här early adopters och tyckte att ny tech var coolt. Men där har jag fått en liten reality check på att så är det inte alltid. Copywriters känns också som att det här är någonting som kan vara jobbigt. Du som faktiskt använder verktygen och fortsätter vara kreativ och fortsätter jobba i samma bransch, hur ska man tänka kring de här sakerna? Liksom, hur ska man ta sig an den här oron?
Jag tror att man ska jag tror man inte ska vara så orolig. Jag tror man ska mer vara nyfiken, tror jag, på det. För blir man orolig och stänger av och inte liksom tycker liksom så här, men det här kommer inte beröra mig, då är man nog illa ute. För att jag tror att det kommer att beröra alla på något sätt. Och ju mer nyfiken man är i det, ju mer tror jag att man är benägen att förändra sin egen situation och hur man själv arbetar i det. Vilket är då åt ett håll som kanske är en riktning där man hittar nya sätt att göra saker på. Och så jag tror nog att byta ut den rädslan mot nyfikenhet istället. Det tror jag nog är det bästa i det. För då kommer man också att kanske hitta ett sätt att få in det naturligt i sin egen process i det. Sen så tror jag självklart liksom så här att AI kommer gå in och jag vet inte, korrläsare känns ju som ett, om det nu är ett yrke, att korrläsa och faktagranska katalogtexter, så tror jag AI gör det snabbare än en människa idag.
Mm.
Men inte för den skulle så liksom så här att ta fram den texten och veta vad den ska vara och kunna beskriva en produkt på ett sätt som är bra. Där tror jag fortfarande det finns en stor input att kunna vara kreativ och ta hjälp av AI istället för att göra det ännu bättre.
Mm. Jag kan tycka också att det känns som att AI ensamt skulle inte åstadkomma särskilt mycket alls idag. Men AI för att boosta mig kan göra det så större skillnad.
Mm.
Så jag tror att det är åtminstone för stunden och så långt jag kan tänka mig att man ser framöver, så handlar det inte så mycket om att ersätta mig utan att boosta mig.
Ja, man får se det som en, liksom en kollega som man har bredvid sig. Eller som,
ja.
Vad hette det där i Microsoft, det där gamet som studsade runt?
Clippy.
Skulle vara en hjälpreda. Det är lite mer avancerad sådan.
Precis. Vad Clippy skulle ha varit.
Ja, men jag kan komma på mig själv ibland, nu också ibland, att jag inte här, jag sökte någonting eller det var någon sån här supportsida som inte, det var svårt att hitta den här supportsidan. Och då frågade jag AI direkt liksom, så här, utifrån det här, och jag fick en väldigt bra del i hur jag skulle lösa uppgiften. Och det är väl bara, ja men YouTube har väl hjälpt jättemycket i tutorials och hur man ska göra och liksom så här, liksom, jag har jobbat med Photoshop sen det kom. Men det lär mig nya saker hela tiden av en 12-åring på YouTube som har gjort en tutorial över någon ny funktion som man inte hade aning om.
Ja, exakt.
Så att det handlar ju om att använda verktygen på rätt sätt och se det som hjälpmedel i sin liksom, kreativa process framåt.
Ja. Ja, jag har nog samma, nu när jag har blivit tvungen att lära mig hur man redigerar ljud där när man tagit över podden. Mm. Att kombinationen YouTube och ChatGPT för att fråga om hur, i mitt fall då, Logic funkar eller hur man bör ställa in ljud eller så här.
Ja.
Det är ju fantastiskt bra. Jag har ju inte gått någon kurs eller inte läst någon manual. Det är ju inte mitt område egentligen liksom.
Nej.
Men att kombinationen med, som du säger, någon random snubbe eller snubba på YouTube som gör en tutorial för att de tycker att det är kul och sen ChatGPT som kan förklara lite mer djupgående.
Ja.
Verkligen. Alltså, hur skulle jag ha gjort det här utan det?
Ja. Och det är ju, och jag tror ju liksom så här man tänker sig när vi började med det här och det inte fanns så många att fråga, så var det ju fortfarande olika forum och man sökte svar i och man skrev frågor och det gick inte lika snabbt att få svar kanske, men du fick ju ändå ett svar när du ställde en fråga i det här forumet communityt hjälpte till i det, den delen. Idag kanske du får snabbare svar i det, men du anpassar ju arbetssituationen lite grann efter den tid du är i, och det är väl där man får vara nyfiken och inte rädd i den delen att det ska ta ens jobb.
Ja, exakt. Det känns väl som en ganska bra avslutning att vara nyfiken men inte rädd. Även fast de känslorna på något sätt de är lite närliggande ändå.
Ja, kanske.
Om man tänker på hur de känns i magen, liksom, det är bara så här, det är mer mindsetet än båda en liten undran om hur kommer det bli?
Ja.
Och den nyfikenheten är mer så här, hur kommer det bli? Och den andra bara, hur kommer det bli?
Men det är väl lite grann hur man är lagd också kanske i det där. Men jag vill ju ändå tro att är man nyfiken och vill någonting så tar man sig också framåt i det. Och då måste man ju ha, då kan ju AI vara ett hjälpmedel i det där istället för en begränsning eller någonting då som man ser kommer att ta ens jobb i framtiden eller någonting annat i det där. Utan ja, man får se det som en kollega lite mer.
Mm.
Som man kan sparras med.
Precis. Det blir, vi får köra en uppföljning sen när vår gemensamma vän fyller 65 istället om 15 år. Så ser vi så här, vart är vi då någonstans? Vad gör vi för någonting? Sitter vi fortfarande och gör giffar eller sitter vi...
eller är vi som... Jag tycker den här Wall-E, filmen, Pixar-filmen, ja. Här uppe de alla människorna sitter och flyter runt på sina pods uppe i skeppet där.
Exakt. Du ska servade. Du tycka om blåa kläder.
Den är lite skrämmande. Jag hoppas att det dröjer innan vi är där.
Favorit dystopi på så många sätt.
Ja.
Men du, fantastiskt Jesper. Vad kul att få prata med dig om AI-kreativitet på ett område som jag inte använder själv.
Ja, jag hoppas att vi berörde ämnet någonting eller om vi flöt ut i andra saker. Men det var kul att vara med och kul att prata med dig, John.
Yes. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen nästa måndag.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd om Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.